Temat här är evangeliernas trovärdighet. Och precis som igår så blev det en liten stund av frågor i slutet. Så jag ska försöka att komma i mål lite innan kvart i tio. Så det finns möjlighet att reagera. Jag hittade det här citatet på nätet och tyckte mycket om det. Christianity began as a personal relationship with Jesus Christ. When it went to Athens, it became a philosophy. When it went to Rome, it became an organization. When it went to Europe, it became a culture. When it came to America, it became a business. Den kristna tron började som en personlig relation med Jesus Kristus. När det kom till Aten blev det en filosofi. När det kom till Rom blev det en organisation. När det tog över Europa blev det en kultur. Och när det kom till USA blev det affärsverksamhet. Missförstår man inte. Jag är väldigt förtjust i filosofi. Det är oerhört viktigt. Organisation är mycket väsentligt. Att ha struktur och ordning och reda. Kultur är någonting fantastiskt som den kristne bejakar. Det är ju en frukt av gåvor som Gud har lagt ner i människan. Affärsverksamhet är något mycket väsentligt och en kallelse från Gud att få ekonomin att växa. Men om vi gör om kristen tro till att bli till sin essens någonting annat än en personlig relation med Jesus Kristus, då har vi ödelagt den kristna tron. Det var så det började. Människor blev kopplade till personen Jesus. Och det är så det har fortsatt. Människor har blivit dragna in i en gemenskap med Jesus från Nazaret. Den kristna tron är till sitt väsen goda nyheter. Själva ordet evangelium betyder just det. Det är goda nyheter. Det här sätter den kristna tron i en särställning. Om du studerar andra religioner så kommer du upptäcka att andra religioner är inte goda nyheter. De är till sitt väsen goda råd. Och det är en gigantisk skillnad. De är vishetslitteratur som ger dig råd om hur du ska kunna bli en mer andlig människa. Hur du ska kunna bli en mer moralisk människa. Hur du ska kunna etablera från ditt håll en närmare relation till Gud. Om man läser Koranen eller Bhagavad Gita eller Confucius Analekter eller vilken som helst av världens religiösa skrifter, så är de goda råd. De har som syfte att hjälpa oss att leva etiskt eller moraliskt eller andligt. Och vi vet skillnaden på goda råd och goda nyheter, eller hur? Någon kommer med goda råd. Och då kan man ju inse att ja, det ligger kanske någonting i det. Goda råd om hur man ska få ut mer av sitt liv. Hur man skulle kunna gå ner i vikt. Hur man skulle kunna få sin ekonomi att växa. Och man känner att ja, det kanske ligger någonting i det. Men man känner ju också kravet. Eller hur? Nu gäller det att samla ihop sig och genomföra det här. Goda nyheter ger ju en helt annan känsla. Någon berättar för dig någonting som har hänt som har avgörande konsekvenser för dig. Och den kristna tron är goda nyheter. Och det är goda nyheter om en person. Om någonting som har hänt som är knutet till en historisk person. Någonting har hänt i mänsklighetens historia som har massor med goda konsekvenser. För oss. Den här historiska dimensionen, att någonting har hänt i historien, det är väldigt viktigt i kristen tro. Jag menar, tänk bara hur Bibeln börjar. Den historiska tråden finns från första versen. I begynnelsen skapade Gud. Och så kommer det dag ett och dag två, och så har du en historisk sekvens. Och så är det rakt genom Bibeln. Vad som har hänt i historien är väsentligt. Ta ett ställe i evangelierna. bibelställe som du säkert inte har hämtat någon uppbyggelse ur någon gång i ditt liv. När Lukas ska introducera Jesu verksamhet, när han berättar hur Jesus framträder i Israel, så börjar han så här. Under 15:e året av kejsar Tiberius regering, när Pontius Pilatus var ståthållare i Judén, Herodes tetrark i Galileen, hans bror Filippus i Iturén och Trakonitis, och Lysanias var det i Abilene. Och när Hannas och Kajafas var överste präster, då hände det. Det går inte att markera att historien är viktigare än så här, eller hur? 7 personer, 5 platser, 4 ämbeten och 1 årtal. Han driver ner det i liksom en historisk punkt. Någonting har hänt i vår historia. Tänk på den trosbekännelse som alla kristna kyrkor och traditioner har gemensamt, den apostoliska trosbekännelsen. Där bekänner vi, nämner 3 historiska personer. Det är en bekännelse till den treenige guden. Och den längsta delen handlar ju om hur Gud har kommit till oss i historien i en människa, Jesus från Nazaret. Men man kan inte tala om Jesus bara som något fritt flytande, någonting abstrakt. Vi bekänner att vi tror på Jesus Kristus. Och så nämns 2 andra historiska personer. Hans mamma. Därför att Jesus var en verklig människa, född av en verklig kvinna. Född av jungfru Maria. Och han var en verklig människa som avrättades på order av en romersk ämbetsman. Pinad under Pontius Pilatus. Han är intimt relaterad till 2 andra historiska personer som nämns varje gång man i kyrkorna bekänner den kristna tron. Märker ni hur starkt förankrad det historiska är? Så, kristen tro handlar om en person. Det är goda nyheter om Jesus Kristus som har framträtt vid en speciell tidpunkt på en speciell plats som är relaterad till andra han är relaterad till andra historiska personer. Men då kan man ju säga, okej, kristen tro handlar om en relation till Jesus Kristus. Och det var väl lätt att säga för dem som levde på 30-talet. Ja, men vi då? Jag menar, han är inte här i fysisk gestalt. Hur kan vi ha en verklig kunskap om, en verklig kännedom om Jesus från Nazaret och så på grundval av det träda i en personlig relation till honom? Vi har inte den sortens närkontakt som Petrus och Jakob och Johannes hade. Som alla de olika Marierna som fanns runt omkring Jesus. Som människorna där i Galileen och i Judén hade. Ja, det kristna svaret är ju då att säga, ja men vi har evangelierna. Vi har berättelser om Jesus. Vi har återgivning av hans undervisning, av hans ord. Och det kan sätta oss i närkontakt med Jesus. Men då säger ju folk, okej, visst, vi har evangelierna. Men hur mycket hjälper det oss? Om nu allting handlar om Jesus Kristus. Och vi är i hög grad beroende av evangelierna för att komma i kontakt med honom. Då får vi ju den här situationen. Att Jesus lever, hans offentliga verksamhet är antingen 27-30 eller 30-33. Det är antingen eller. Forskarna är ganska bestämda på att det är antingen eller. Men de kan inte komma överens om vilket av det är. Så 27-30 eller 30-33. Men evangelierna. Matteus, Markus, Lukas och Johannes. De är ju inte skrivna på 30-talet. Man kan datera dem lite olika. En tidig datering så kan man säga att evangelierna började skrivas på 50-talet. Många menar att evangelierna började skrivas kanske i mitten på 60-talet. Jag tillhör själv de som menar att det finns ganska goda skäl att säga att evangelierna antagligen började skrivas redan på 50-talet. Men det spelar lite mindre roll. exakt när vi daterar nedtecknandet av det första evangeliet. I vilket fall så får vi ju en lucka på minst 20 år, kanske 25 år mellan Jesus och nedtecknandet av berättelserna om honom. Och möjligen är den luckan lite större, kanske 30, 35, 40 år. Och vi står med liksom ett stort svart hål mellan den historiska Jesus och de källor vi har om honom. Hur nära kommer vi Jesus om vi börjar läsa evangelierna? Och den här frågan får jag igen och igen från människor som inte är kristna. Och jag anar den bakom en mängd kommentarer från människor som är kristna och som läser evangelierna, men som känner någon sorts gnagande oro, det här svarta hålet mellan Jesus på 30-talet och nedteckningarna, oavsett om de kommer från 50-talet eller 60-talet eller 70-talet. Liksom, vad hände där? Hur nära är jag Jesus när jag läser evangelierna? Det fromma svaret, och det är ett väldigt bra svar, det är att säga så här. Den heliga ande täppte igen det där hålet. Alltså den heliga ande vägledde författarna när de nu skrev ner evangelierna. Så de återgav Jesu ord och Jesu liv på ett alldeles riktigt sätt. Och jag tror det är ett riktigt svar. Jag tror att den heliga ande vägledde och inspirerade författarna. Men jag tror att man också kan säga någonting annat, någonting ytterligare. Och när jag träffar människor som inte är kristna som undrar om hur i all sin dag kan man veta någonting om Jesus, så är mitt första svar inte den heliga ande inspirerade författarna. Därför att det är ett svar som inte talar så starkt till den som inte redan tror på den heliga ande och så. Nej, det finns ett annat svar. De här två svaren står inte alls i kontrast till varandra. De är viktiga båda två, men det finns ett annat, ett historiskt svar på vad som hände i den här perioden. Det finns ett annat svar som visar att det är inte ett svart hål, utan det finns en verklig koppling. Och det är det svaret jag ska försöka säga någonting om. Och då ska vi läsa inledningen på Lukas evangeliet. Vi hörde inledningen till hans uppföljande skrift, Apostlagärningarna här alldeles nyss. Och nu ska vi läsa hans inledning till Lukas evangeliet. Och det här är en fantastiskt viktig textavsnitt, där Lukas själv berättar för oss vad som hände mellan Jesu liv och nedteckningen av evangelierna sådana som vi har dem nu. Och jag läser Lukas kapitel 1, vers 1-4. Många har redan sökt ge en samlad skildring av de stora händelser som ägt rum ibland oss, så som de har berättats för oss av de som från första stund var ögonvittnen och blev ordets tjänare. Och efter att grundligt ha satt mig in i allt ända från början har nog också jag beslutat att i rätt ordning skriva ner det för dig, högt ärade Teofilus, för att du ska förstå att de upplysningar du har fått är tillförlitliga. Lukas vänder sig till en person, Teofilus, och förklarar bakgrunden till den här skriften som han nu presenterar för Teofilus och i förlängningen för oss alla andra läsare genom historien. Och han ger oss, om man analyserar det här lite noggrant, så ger han oss, en predikant ska göra tre punkter, men här ger han oss 10 informationsbitar som är av intresse för frågan om vad hände mellan Jesus och evangeliernas nedtecknande. Låt oss titta på dem bit för bit. Lukas säger, när han skriver sitt evangelium, och han skriver, beror på lite hur folk daterar det där lite olika, jag tror att han skriver i slutet på 50-talet, möjligen precis i början på 60-talet. En del andra placerar Lukas längre fram, på 70-talet, eller till och med på 80-talet. Igen är det inte den avgörande frågan. Han säger att när han skriver, så... För det första, finns det redan skrivna sammanställningar om Jesus. När han skriver är han inte den första. Det här är inte premiären för en berättelse om Jesus, utan redan finns det skrivna sammanställningar. Så vi kommer ett steg längre tillbaka i historien än Lukas. Han säger att det fanns många skrivna sammanställningar om Jesu liv. Forskare är ganska överens om att Markus nog är den första sammanställningen av Jesu liv. Och uppenbarligen känner Lukas till ytterligare än Markus. Kan vara ganska säker på att han känner till Markus återgivning, men han talar om att det också fanns andra sammanställningar av evangeliet, av vad som har hänt. De här sammanställningarna var inte små citatsamlingar av ett par få ord eller någon sorts highlights, Jesu bästa liknelse eller den mest intressanta händelsen runt Jesus. Nej, han talar om att man tidigt ville ge en samlad skildring av vad som hade hänt. Alltså en helhetsbild. Så det fanns redan många som har velat ge en samlad skildring. Det fanns det därför att man var övertygad om att det som hade skett runt Jesus inte var vanliga historiska händelser, utan var stora händelser, alltså var avgörande händelser som har ägt rum. Kanske en del av er släktforskare, vi är ju ett land som är ganska framstående just kring släktforskning, som vi i Sverige har så bra register och så bra data kring när det gäller folkbokföring och så. De flesta som håller på med släktforskning, de gör ju inte det därför att man tänker att i min släkt har stora avgörande händelser hänt. För de flesta av oss kommer ju inte från släkter som har spelat någon större världspolitisk roll, eller hur? Så när man vill få reda på sin farfars far och så är det är mest ett egenintresse att förstå sin egen släkt, förstå linjen liksom var man kommer ifrån och så. Men Lukas säger att det här är någonting annat. Det är stora händelser. Det är något viktigt som har hänt. Det är därför som man har tidigt velat ge en sammanhållen berättelse om det. Och nu kommer en riktigt avgörande punkt. Informationen om dessa stora händelser kommer från ögonvittnen. Nu är vi inte bara tidigare i historien än Lukas. Nu är vi tillbaka på 30-talet. Informationen kommer från dem som var med Jesus. Som såg, som lyssnade, som vandrade med Jesus och som därför kan intyga vad som har hänt. I all historieskrivning är detta den riktigt avgörande punkten, finns det ögonvittnen. Har vi information från dem som faktiskt var med? Om vi inte har det så uppstår ju hela tiden frågan, var kommer informationen från? Är det mytbildning? Är det legend? Kan vi förankra det i ögonvittnen? Så förändras ju hela situationen. Vi har information från någon som var med. Från någon som såg, som hörde, som var där. Och Lukas hävdar att informationen kommer inte från ett ögonvittnen utan ögonvittnen i plural. Dessa ögonvittnen var inte personer som passerade när Jesus höll på någonting och såg Jesus i ögonvrån. Eller någon som hörde en av hans berömda predikningar. Eller någon som såg ett under. Utan detta är ögonvittnen som var med från första stund. Alltså första stund av Jesu verksamhet. Det är den sortens ögonvittnen, inte tillfälliga betraktare. Och nu kommer nästa väldigt viktiga punkt. Dessa ögonvittnen är inte anonyma personer. För det hade varit sin sak om Lukas hade sagt, det finns ögonvittnen. Och så inte referera till vilka då. Då går det ju inte att undersöka, eller hur? Då kan vi inte fråga ut dem, då kan vi inte pröva uppgiften. när han definierar vilka ögonvittnen han syftar på. Ögonvittnena är de som sen blev ordets tjänare. Alltså de som, när Lukas skriver det, är de offentliga företrädarna för kristen tro. Så de har dels vandrat med Jesus under hans treåriga verksamhet. Och sen har de under decennier stått fram offentligt och berättat detta. Så de är offentliga och vid den här tidpunkten identifierbara personer vilka de är. Och nu har Lukas själv grundligt satt sig in i allt ända från början. Han har undersökt det. Han tillhör själv inte ögonvittnena. Han har inte varit där på 30-talet i Israel. Men han känner ögonvittnena och har talat med dem. Och har grundligt gått igenom hela materialet från början till slut. Det är vad han säger. Han har gjort efterforskningen. Och det är den han presenterar nu för Theofilos. Och han har beslutat att ställa samman informationen i en viss ordning. Han har en viss struktur i sitt evangelium. Och nu hävdar han att alla upplysningar han ger i sin skrift är tillförlitliga. Att alla upplysningar han ger i sin skrift är tillförlitliga. Ser ni hur han har täckt igen hela den här luckan mellan Jesus på 30-talet och när han själv skriver? Därför att informationen kommer från de som var med här. Och Lukas har talat med dem. Och undersökt och ställt samman informationen. När man läser evangelierna så ska man notera vissa saker. Här är en intressant fråga. De flesta gestalter vi möter i evangelierna är anonyma. Jesus helar spetälska. Han ger en lam. Hälsan tillbaka, hela kroppen. De allra flesta gestalter som kommer till Jesus är anonyma. De beskrivs utifrån ett behov av sjukdom, av nöd. Och Jesus möter deras behov. Och vi stör oss ju inte på det, för det är helt ointressant för oss generellt sett. Vi kan ju ändå inte, vi vet ännu inte vilka de är eller vilka de var. Och vi kan inte, vi noterade ju knappt att nästan alla är anonyma. Men så här och var så plötsligt identifieras en person. Och det måste man ju fundera på. Varför i all sin dag låter evangelieförfattarna de flesta personer bara vara anonyma gestalter? Och sen är det några som plötsligt blir identifierbara. Alltså ett par exempel här. Synagogsföreståndaren, då får vi hans namn. Han heter Jairus och det är hans dotter som är sjuk och som sen dör och där händer ett fantastiskt under. Där är en blind tiggare och han heter Bartimaeus. Och så får vi dessutom reda på vad hans pappa heter. Ärligt talat, för de flesta av oss helt ointressant, eller hur? Bartimaeus, alltså han som var son till Timaeus. Och så finns det en Simon från Kyrene. Ja, ni vet han som är far till Alexandros och Rufus. Josef från Arimataja, en ansedd rådsherre, Maria från Magdala. Och där är ett antal namn. Varför är de namngivna? Och sen så finns det massor med personer som bara är anonyma. Är det tillfälligheter? Jag tror vi kan vara ganska säkra på att de här är namngivna. Därför att de på olika sätt har gått i god för berättelserna i evangelierna. Och är offentliga företrädare för den kristna rörelsen. Det är därför de är intressanta att namnge, för de finns i den kristna församlingen. Undrar du hur det var med Bartimaeus? Du kan söka upp honom. Alltså det är den Bartimaeus som är son till Timaeus. Undrar du hur det var vid avrättningen? Ja, men prata med Simon från Kyrene. Ja, alltså han som är pappa till Alexander och Rufus. Evangelierna innehåller kontrollerbara uppgifter. Vi kan inte nu kontrollera dem, men under det första århundradet så kunde man kontrollera massor av evangeliernas uppgifter. Vi i Sverige har blivit ett stort deckarland. Ska man tjäna bra med pengar ska man ju skriva deckare, eller hur? Och svenska deckarförfattare är väldigt framgångsrika. De är nästan mer framgångsrika internationellt än i Sverige. När jag träffar personer från England och USA, de pratar ofta om svenska deckare som är översatta till engelska och läses. Hur är upplägget i de flesta deckare? Ja, upplägget är ju så här att det börjar med ett lek, det börjar med ett mord, eller hur? Någon är död. Och deckarens uppgift är ju att försöka reda ut vem har gjort det? Varför har den personen gjort det? Vad är motivet? Hur gick det till? Liksom hela händelsekedjan. Och det som deckaren gör då, det är ju att man kan ju inte fråga den döde, vad är det som har hänt? Då måste man börja fråga alla personer runt omkring. Så deckaren eller hans eller hennes team, de sätter igång och söker upp den mördades familj, barn, vänner, arbetskamrater. Man försöker kartlägga de sista veckan i personens liv och relationer. Och så försöker man få in information och se om det framträder en bild. Låt säga så här att du är deckare under första århundradet. Och du träffar en entusiastisk person som talar om Jesus. Och säger att nu har något avgörande hänt i mänsklighetens historia. Gud har gripit in. Och du behöver bli en kristen. Och du känner dig fascinerad. Du kan känna någonting av liksom, attraktionskraften i det som den här personen berättar. Men eftersom du också är en skeptisk svensk så köper du det inte bara rakt av. Utan du känner det. Det står mycket på spel här. Är det sant? Så inser jag att det måste få konsekvenser för mitt liv. Men jag måste undersöka om det är sant. För det är en ganska naturlig inställning. Och massor med människor i det första århundradet har förstås tänkt så. De har hört det kristna budskapet, känt sig attraherade, men också haft massa frågor och varit intresserade av att få olika former av bekräftelser. Hur kan jag lita på det du säger? Har det verkligen hänt? Om jag vill undersöka det här, vad kan jag göra? Eller måste jag tro på det blint, så att säga? Jag roade mig inför förra påsken att läsa evangelierna och bara räkna identifierbara personer från det att Jesus fängslas i Getsemane tills mötena med den uppståndne. Det är 25 namngivna personer. Bara under de sista dagarna av Jesu liv. Så om du hade levt i Rom på 80-talet så hade du kunnat ta dig till Israel och börjat leta efter åtminstone 25 personer. Säkert hade några hunnit avleda. Säkert hade några försvunnit som ingen vet var de hade flyttat. Men det hade funnits en stor grupp människor som du hade kunnat intervjua, korsförhöra och höra deras berättelse. Vad är det som har hänt? Dessutom fanns det ytterligare 25 personer som inte var namngivna, men som ganska enkelt ändå är möjliga att identifiera. Till exempel tjänstekvinnorna i Kajafas hus. Ja, vi får inget namn på dem, men det har antagligen funnits tjänstgöringslistor. Vem jobbade hos Kajafas den torsdag natt när Jesus fördes dit för förhör och Petrus och Johannes släpptes in på Kajafas gård? Så det finns ytterligare 25 personer som man åtminstone kan börja nysta i, för man har någon sorts information om att de var med under de här sista dagarna. Alltså evangelierna öppnar sig för massor med undersökningar. När jag talar om det här så är det ganska många människor som blir lite förvånade. Ska vi verkligen tänka så här om evangelierna? Evangelierna som huvudkällan till kunskapen om Jesus. Kan man verkligen se den som en historisk skrift på det här sättet? När vi känns inte som en historisk skrift. Det har liksom guldsnitt och fint skinnband och man läser den i kyrkan. Det ger ingen känsla av att vara en historisk skrift. Vi blir lite lurade av, alltså ni måste tänka efter här. Under det första århundradet var evangelierna inte en del av Bibeln. Eller hur? Det var så att säga en utombiblisk skrift. Jag menar, böckerna skrevs ju en efter en. Som historiska skrifter, och för Paulus del breven. Ja, men då säger en del, ja men det här är fullt av religion, inte detta historisk skrift. Det är fullt med Gud och under och sånt. Ja, det är det. Innebär det att det inte är en historisk skrift? Här måste vi tänka lite noggrant. Vad tror ni om antikens skrifter? Om man tar historiska skrifter från antiken fram till upplysningen. Tror ni att det finns referenser till Gud och det övernaturliga till en andlig värld? Ja, man behöver inte läsa så mycket för att kunna svara på den frågan, eller hur? Ja, visst finns det det. De romerska historieskrivarna refererar till gudarna. Alltså människor har ju, fram till upplysningen har ju majoriteten av människor räknat med att det finns en andlig värld, en gudomlig värld. Och man har refererat till det i sina historieskrifter. Det underkänner inte ett material historiskt att det finns referenser till Gud. Ingen behöver i utgångsläget acceptera de referenserna. Men det kan fortfarande vara texter som beskriver verkliga historiska händelser, även om författarna till texterna tror på Gud. En del andra säger så här, ja men evangelierna, de känns alldeles för subjektiva. Alltså jag vill ha objektivt historiskt material, så säger studenter till mig. Det här är ju skrivet av hans vänner, de trodde ju på honom. De var ju subjektiva. Min motfråga är alltid då, kan du ge mig ett exempel på ett objektivt historiskt material? Det brukar bli ganska tyst då, för att lite eftertanke visar ju att allt historiskt material är ju skrivet av människor som var subjektiva. Som stod på en viss sida istället för på en annan sida. De som har överlevt förintelsen och berättar om den. Är de objektivt och är de objektiva och är de känslomässigt distanserade från det de berättar om? Nej. De är väldigt subjektiva och enormt känslomässigt indragna i det som de berättar om. Innebär det att de är dåliga vittnen? Nej, självklart inte. De är de bästa vittnena eftersom de faktiskt var med. Jag vill ge ett litet exempel som jag tycker är intressant. Hur vet vi någonting om Sokrates? Ni vet, den stora filosofen. Han har själv inte skrivit någonting. Vi har ingenting från hans penna. Hur vet vi någonting om honom? Om man slår upp i en uppslagsverk så får vi en standardbild att han var en välkänd filosof i Aten. Ungdomar älskade honom därför att han hade en egen undervisningsmetod, den sokratiska metoden, där han ställde frågor och tvingade åhörarna att själv resonera och dra slutsatser. Men han fick mäktiga fiender. Han blev anklagad för att ha förlett ungdomen i Aten och infört främmande gudar, och han dömdes till döden. Var har vi den här bilden ifrån? Vi har den från fyra olika källor. Vi har den från en samtida komediförfattare som heter Aristofanes. Vi har det från Platon, som var Sokrates lärjunge. Som följde Sokrates under 8 år och som 40 år efter Sokrates död skrev om sin mästare. Vi har det från Xenofon, som var Sokrates vän, som 40 år efter Sokrates död skrev 3 böcker om sin vän Sokrates. Och vi har det från Aristoteles, som var lärjunge till Platon och som då är en generation bort, längre bort från Sokrates. Det här är de 4 huvudsakliga källorna. Och historiker är ganska överens om att 2 av de här är bättre än de övriga. Är viktigare källor. För det första, Platon. Därför att han var Sokrates lärjunge. Han följde honom under 8 år. Han kände honom. Han kunde hans undervisning. Och för det andra, Xenofon. För han var Sokrates vän. Att få information från den närmsta kretsen runt en person är inte en svaghet. Det är en styrka. Självklart är sådana här personer alltid subjektiva i en viss mening, och det får man ha med när man läser texterna. Men det är inte till materialets nackdel att det kommer från den som är nära det man berättar om. Så resonerar historiker i alla andra sammanhang. Så ska vi självklart resonera när det gäller evangelierna. Det är ett fantastiskt material, för det kommer från de som var hans lärjungar och hans vänner. De som bättre än några andra vet vem man faktiskt var. Och då tror jag att jag ska stanna där, så att jag håller mitt löfte att vi ska få några minuter för att ställa frågor. Jag har försökt säga någonting om vad som har hänt mellan Jesu liv och verksamhet och evangeliernas nedtecknande. Och jag har försökt visa att det finns inget svart hål där. Utan när vi läser evangelierna så är vi i direkt kontakt med 30-talet och de faktiska händelserna. Och vi har information från den bästa sortens informationskällor, nämligen ögonvittnen, lärjungar, de bästa vännerna till Jesus. Och därför har vi faktiskt den bästa sortens historiskt material man kan tänka sig när vi läser evangelierna. Det finns massor med mer saker att säga, men några minuter för frågor och respons och tankar kring evangeliernas trovärdighet. Nej, det har vi inte. Vi har ju väldigt lite material från det första århundradet, förutom Nya testamentets skrifter. Sen har vi lite mer material när vi väl kommer in på det andra århundradet, så växer mängden material som vi har, både då när det gäller material från kyrkofäderna och efterhand olika former av kritiskt material. Men det är inte kritiskt material som ifrågasätter historiciteten, utan det är ofta alltså mycket av det material som kommer sen är ju gnostiskt material som väljer att presentera alternativa bilder av Jesus. Och där man gör om det kristna budskapet. Det finns ju andra historiska skrifter som nämner Jesus. Och det är väldigt intressant att det finns ett antal uppgifter om Jesus i utombibliskt material. Och de ifrågasätter inte den grundläggande storyn om Jesus. Och de är viktiga som en form av bekräftelse för det som evangelierna säger. Men vi måste ha en viss balans här. De är inte avgörande på något sätt och vis för varken att tänka att Jesus har funnits eller för vår kunskap om honom. Därför att de är väldigt kortfattade. Alltså det är ett par meningar eller något lite längre stycke, men de ger ingen ny information. Det är mycket kortfattat och det är senare än evangelierna. Så evangelierna är tidigare och är mycket utförligare, kommer från ögonvittnen. Så de är bättre som historiskt material än allt det utombibliska materialet. Det utombibliska materialet fungerar snarare som en form av bekräftande väv. Alltså vi har huvudkällan, evangelierna. Sen har vi spridda små uppgifter i andra källor. Och ingen av de källorna ifrågasätter eller förnekar det som evangelierna säger, utan refererar till det som en form av, man bara tar det för givet, eller en form av självklarhet. Som Tacitus, som talar om att Jesus blev korsfäst under Pontius Pilatus. Och Tacitus är en av de främsta romerska historieskrivarna. Och Josefus, som på två ställen nämner Jesus. Men igen så är det ingenting som hänger på de uppgifterna. Utan det är ju Nya testamentets skrifter som är det totalt avgörande för hela synen på Jesus. Ja, det är en väldigt viktig punkt. En del kristna blev ju lite så här förbluffade över varför väntade de första kristna med att skriva ner evangelierna. Varför finns det överhuvudtaget det här avståndet? Varför skrev man inte evangeliet liksom år 34? Och då tror jag man ska vara medveten om en viss sak. I romarriket så räknar man med att upp till 95% av befolkningen var analfabeter. Alltså så det var en mycket liten del av befolkningen som faktiskt kunde läsa och skriva. Bland judarna var siffran lite högre, eftersom i synagogan så var det viktigt att, när det gällde att kunna läsa skrifterna. Men i romarriket som helhet så räknar man med att 95% är analfabeter. Tänk dig nu att Du har ett budskap som du vill nå så många människor som möjligt med, som är enormt viktigt och ditt hjärta brinner för det. Vad är det första tanken du får om 95% är analfabeter? Ja, det är ju inte, oh, jag måste skriva ner det. Alltså det är ju vår första tanke, jätteviktigt budskap. Det måste skrivas ner i exakt rätt form och så ger vi det vidare. Vi publicerar det på en blogg eller trycker en bok eller så. Men det är ju ganska irrelevant i deras situation. Sättet att kommunicera var muntligt. När man gick i skolan, så för väldigt många, också för de som lärde sig att läsa, så handlade kunskap om att lära sig utantill. För man hade inget bibliotek. Man kunde inte söka på Wikipedia, man hade inget eget bibliotek hemma med massa böcker. Många ställen fanns det inte så stora bibliotek som var offentliga i städerna som man kunde uppsöka. Kunskap handlade därför om att lära sig utantill. Och man var enormt duktiga på det. Och vi har helt tappat den förmågan. Men människor kan lära sig mycket långa stycken utantill. Och på ett helt exakt sätt. Vi har det ju kvar hos skådespelare till exempel som ska stå på scen på en teater. Och som lär sig utantill exakt, eller hur? Flera timmars föreställning. Så det går att arbeta upp den förmågan. Den förmågan hade mycket stora grupper. Därför att all kunskap hängde på, inte på en hårddisk, utan på ditt eget minne. Allt du skulle, alltså all kunskap som du hade tillgång till behövde du ha här. Och de antika författarna kan ofta skryta med hur duktiga de är på att lära sig utantill. Jesu lärjungar har lärt sig Jesu undervisning utantill redan under deras vandringar i Israel. Det var så lärare jobbade, att man hade undervisning så fick eleverna, studenterna, lärjungarna memorera den undervisningen. Så de har lärt sig undervisningen redan innan Jesu korsfästelse och uppståndelse. Kanske har de fört vissa anteckningar. Vi vet ju att Matteus till exempel, som var tullman, han måste ha varit skrivkunnig. Så det har kanske varit en mix av att lära sig utantill och ha vissa anteckningar. Men alltså det här är väldigt viktigt, att när evangelisterna sätter sig ner och skriver ner evangelierna, så är det ju inte så att de liksom 25-30 år efter händelserna sätter sig ner en dag och tänker så här, oh, hur var det nu med den där Jesus? Och försöker återkalla någonting i sitt minne. Utan de har memorerat Jesu undervisning och har memorerat händelserna redan samtidigt som Jesus levde. De har förstås ställt samman under den här perioden, de 40 dagar efter uppståndelsen, när Jesus visar sig för dem. Dagarna som följer innan pingsten. Vi kan ju vara säkra på att de har jobbat intensivt med det här. Och sen har man haft en muntlig framställan som var det mest adekvata sättet att kommunicera på. Att berätta muntligt. Och så har man gjort det. Och sen så småningom så inser ju alla att det här är också viktigt att vi fäster det i skrift. Den generation som kan gå i god för det, ögonvittnena, kommer ju en efter en att försvinna. Och vi behöver få ner det i fast, definitiv form, så att det lever vidare för alla andra generationer. Men det är inget akut behov på 30- eller 40-talet att få det i skrift. Men man har det i muntlig form. Så här måste vi liksom tänka väldigt annorlunda. Vi, med vår bakgrund, klarar vi ju inte det här. Men det var så mycket vanligt att man kunde, att man höll långa undervisningsstycken som man kunde utantill. Evangelierna är ett historiskt källmaterial. En historiker bestämmer sig inte i förväg att allt som står i den här källan måste vara absolut sant. En historiker läser ju materialet och prövar efterhand. Liksom, har vi anledning att ta det här på allvar, eller finns det anledning att ifrågasätta det? Men evangelierna generellt sett också för en historiker har en hög grad av trovärdighet. Och det är alltså meningsfullt att försöka komma åt hur såg Jesu liv ut de 3 åren i offentligheten. Vad hände vid hans avrättning? Vad gick hans undervisning ut på? Det är inte konstigare än att man studerar buddhistiska källor och försöker ställa samman. Vad kan vi komma fram till att Buddha hävdade om sig själv? Om upplysningen? Om nirvana? Så kan man historiskt jobba med evangelierna och ställa frågan. Hur såg Jesus på sig själv? Vad säger textmaterialet om det här? Och sen utifrån det så kan man ju börja reflektera. Förstås, vad gör vi av den här mannen? Kan vi ta honom på allvar? Hur förhåller vi oss till en person som uppenbarligen ser sig själv som en unik representant för Gud? Och inte bara som ett sändebud, utan att han representerar Gud i någon sorts ett till ett förhållande. Alltså att han verkligen är Gud. Och där kan man göra väldigt många intressanta resonemang. Vad gör vi av den här mannen som verkar så full av vishet, så full av kärlek, som ger ett intryck av ödmjukhet och samtidigt hävdar att han är Gud? En av de få saker som jag kan veta om alla er här, och de flesta av er har jag aldrig pratat med, det är att ingen av er någonsin har tänkt så här: undrar om det är jag som är Gud? Tänk om det är jag som har skapat allting? Undrar om jag kan ha all makt? Alltså ingen frisk människa någonsin. Jag menar, tanken uppkommer inte. För det finns ingenting du vet säkrare om dig själv än att du inte är Gud. Att du inte har skapat universum. Att du inte har full koll på hela kosmos, eller hur? Den som säger så här är så allvarligt psykologiskt sjuk att man inte kan röra sig ute bland folk. Alltså de få som säger sånt där sitter ju på mentalsjukhus. Och här är ett intressant, så att säga, apologetiskt argument. Jesus är en av de mest välfungerande människor som vi känner. Läs evangelierna. Han är en fantastisk person. Och han hävdar det som ingen frisk människa någonsin kan hävda på allvar. Fast det innebär ju då inte Gud i den här meningen att vara att vara identifierad med Israels Gud, en personlig skapargud som är skild från kosmos. Det är ju en helt annan gudsföreställning, att man är en del av ett gudomligt energiflöde, av en, av, och så. Så det är en annan gudsföreställning.